Yes, härligt att få vara här. God morgon, eller god förmiddag kanske man ska säga. Temat som vi håller på och tittar på är himlen. Och det temat började förra veckan och så ska det sträcka sig flera veckor framåt också. Och det passar ju ganska bra med tanke på Kristi himmelsfärd som är nästa helg. Då vi firar att Kristus uppstånden får levande upp till himlen för att vara med Gud. Den plats dit vi också en dag ska komma. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi får ha himlen som ett hopp. Tack Herre för att du talar genom ditt ord fortfarande idag. Och vi ber Herre att ditt ord ska få tala i den här predikan och i den här gudstjänsten. Amen. Himlen kan man ha lite olika bild utav. Och det kanske är så att din bild utav himlen ändras lite grann från år till år eller ju mer man växer. Himlen har varit lite utav ett tema för mig. När jag var 3 år så åkte vi till Sverige. Och det var första gången som jag var i Sverige. Jag är ju född i Egypten. Och min mormor har berättat för mig att hon skjutsade mig fram i en barnvagn i skogen. Och så såg jag vitsipporna i skogen som man kan se nu när våren kommer. Och så frågade jag henne, är vi i himlen nu? Och den här bilden av himlen ändrades lite grann för att jag har ett särskilt minne av när vi flyttade till Sverige. Då skulle jag fylla 6 år och då flög vi i flygplanet. Jag har så starkt minne av hur jag satt där i flygplanet. Tittade ut genom fönstret och så bad jag till Gud att jag skulle få se Jesus och hans änglar stå där på molnen någonstans. För jag tänkte, men kanske att jag får chansen att Gud låter mig få se himlen där då på vägen. Och den här bilden utvecklades så att när jag var runt 8 år så skulle vi skriva en uppsats där vi berättar den bästa sommaren, hur skulle den vara? Så i den här uppsatsen så skriver jag då att under sommaren så skulle jag åka till himlen och sjunga med i änglakören. Och så skulle jag dricka av det vatten som gör att man aldrig ska törsta mer. Och så skulle jag krama Jesus. Och sen skulle jag återvända till Sverige. Och så ett stort på slutet skrev jag. Jag kommer aldrig att glömma det. Så det var liksom min dröm om vad himlen var som 8-åring. Och den bilden har ju också förändrats med tiden sedan dess. Idag är rubriken som jag har fått att predika över himlen som grund för vårt hopp. Och det kan man ju antingen sätta ett utropstecken efter. Tänk att himlen får vara grunden för det jag hoppas på och längtar efter. Men jag tror att det också skulle för många människor kunna vara ett stort frågetecken efteråt. Alltså, är himlen verkligen någonting att hoppas på och längta efter? Att det ska finnas någonting efter döden? Så det skulle kunna vara ett frågetecken. För om himlen är någonting som man säger, det här är grunden för allt det som jag hoppas på, allt det som jag bygger mitt liv uppe på, då får det ganska stora konsekvenser för hur jag väljer att leva mitt liv, vilka prioriteringar jag gör, vilka livsval som jag gör. Så den här rubriken är ganska stort och viktig fråga egentligen att fundera över. Är himlen grunden för mitt hopp? Förra veckan talade Björn Holm om behovet hos oss av att återuppliva minnet om hemlandet som en del utav våran identitet som kristna. Och han gjorde det genom att berätta om judarna som i Gamla testamentets tid var utvalda genom Guds löften till Abraham att vara Guds folk, men som hade blivit bortförda till Babylon. Och när de bor där och lever där och växer upp där, så fick de ett behov av att återerövra sin identitet som Guds folk, som ett folk som skulle återvända och som tillhörde ett hemland som de själva aldrig hade sett. Och genom profeten Jesaja så fick de hoppet om den här vägen att återvända tillbaka till sitt hemland. Så Björn Holm talade lite grann förra veckan om vår identitet. Vilka är vi utifrån att vi har himlen som ett hopp? Jag ska prata lite mer om vart är vi på väg. Och sen de sista två veckorna kommer handla i maj kommer handla mer om utifrån himmelsperspektivet. Varför är vi då här? Så om ni tycker att jag är lite världsfrånvänd idag, så är det för att jag fokuserar på vart är vi på väg. För jag vet att sen kommer det predikningar som handlar mer om varför är vi här och hur ska vi då leva här idag. Texten som jag utgår ifrån, det är i första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 3. Jag kommer hoppa lite grann, så bli inte förvånade om ni försvinner bort i tanken och så kommer ni tillbaka mot slutet av gudstjänsten och märker att jag bara kommit till första versen. Så att jag kommer hoppa lite i den här texten. Men det är Petrus som skriver, vi läser. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till en frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fast ändå håller provet i eld, och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast än ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Hela Petrus inledning här kretsar ju kring himlen som ett hopp som vi har. Och det fortsätter sen genom hela första Petrus brev. Han återvänder till himlen som tema hela tiden. Och går man också till många av böckerna i Nya testamentet, så är himlen ett ganska starkt tema. Och även i Jesu egen undervisning. Och Petrus skriver här, gläd er även om ni måste utstå lidanden och håll fast vid er tro, för den är långt mer värd än guld. Vi vet att han skriver det här i en tid då förföljelsen mot den kristna kyrkan började öka. Där dödsstraff började bli en verklighet. Och Petrus själv fick ju ge sitt liv på grund av sin tro på ett liv efter detta. Och det är inte någonting som bara hände på den tiden, utan även idag sker det ju väldigt mycket förföljelse mot den kristna kyrkan. Och vi lever i en väldigt ovanlig situation i Sverige där vi inte får möta särskilt mycket förföljelse. Men tänk er bara den här situationen att ställas inför valet att jag mister mitt liv här och nu på grund av att jag tror att det finns något efteråt. Eller jag får leva 20, 30, kanske 40 år till med mina barn. Så då kan man förstå att för dagens svensk, där många inte ens tror att det finns ett liv överhuvudtaget efter det här, så är det ganska absurt att man väljer att hålla fast vid sin tro och dö. Än att få ha kvar någonting som vi faktiskt vet att vi har och som är gott. Så man kan undra, vad har vi för belägg eller bevis eller för anledning att tro ens att det ska finnas någonting efter döden? Om det ska få påverka mina val så starkt? Att man till och med villig att gå i döden för den tron. Hur ska jag veta att just min tro är sann? För det finns ju massvis med religioner som säger och talar om ett liv efter döden. Och det perspektiv de ger är annorlunda än det kristna perspektivet. Och den vägen som de säger att man ska göra för att komma till det målet är annorlunda. Så det här är en ganska egentligen viktig och legitim fråga att fundera över. Vad har jag för grund för det jag tror på? Och då tycker jag det är viktigt att se att när Petrus talar här om himlen så är det inte ett ogrundat hopp som han talar om. Även fast han säger mot slutet att vi tror på Jesus Kristus och honom älskar ni utan att ha sett honom. Fast ni ännu inte ser honom så tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Han uttrycker att de han skriver till har faktiskt själva inte mött Jesus, den de sätter sitt tro och sitt hopp till. Men om man går till vers 3, i början av texten så säger han så här. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Han talar alltså inte om bara vilket hopp som helst utan säger vi har ett levande hopp. Och det här hoppet det är Jesus Kristus. För när Jesus uppstod från de döda så skulle han inte bara leva några år till och sen dö och läggas ner i graven, begravas så som Lazarus gjorde. Utan när han uppstod så uppstod han som den första till ett evigt liv. Och får sedan levande upp till himlen för att vara med Gud. Så Jesu uppståndelse innebär en seger över döden. Och på grund av hans uppståndelse kan då vi veta att det finns en uppståndelse. För han har ju uppstått. Han dog inte, han lever idag. Och det är grunden för vårt hopp. Lars-Uno läste i början av gudstjänsten ur första Korinthierbrevet 15. Där Paulus beskriver hur apostlarna fick möta den uppståndne Jesus. Petrus fick möta honom. Jakob, Jesu egen bror, fick se honom uppstånden. Och 500 andra män fick möta honom vid ett och samma tillfälle. Och han säger att många av dem lever fortfarande. Det fanns en möjlighet att gå och undersöka om det som apostlarna påstod faktiskt var sant. Man kunde gå och intervjua och fråga personerna som hade sett den uppståndne. Människor som sen var villiga att ge sitt liv för det mötet som de hade fått. Den vissheten som de hade fått att det finns någonting efter döden. Man kunde gå till graven i Jerusalem och se att det inte låg en kropp där. Så det finns ett hopp, det finns en uppståndelse. Och vår tro är förankrad inte i en liksom påhittad idé utan i en person. Den uppståndne Jesus Kristus. Himlen då, vad har vi att vänta? Är det värt att satsa på det i jämförelse med det vi har här och nu? Kan man fundera över. Vers 3 så säger Petrus, välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Så han börjar, när han börjar prata om himlen, så börjar med att säga att Gud är välsignad. Och det här är kanske lite konstigt, för vi är vana vid att tänka att är någon välsignad så är det för att han har fått någonting utav Gud som har gjort honom välsignad och rik. Och då blir det lite konstigt att prata om Gud som välsignad. För han har inte fått någonting utav någon annan. Men om man tänker utifrån ett bredare perspektiv, att vara välsignad som att vara rik på mycket, då kan vi prata om Gud som väldigt välsignad. Han varifrån allt det goda som vi får erfara i vårt liv kommer. Han som är hela livets källa och ursprung. Calvin säger så här om välsignelse. Guds välsignelse, det är Guds godhet i handling, genom vilken en rikedom av allt gott strömmar ner till oss från honom som är all godhets källa. Guds välsignelse är Guds godhet i handling, genom vilken en rikedom av allt gott strömmar ner till oss från honom som är all godhets källa. Så om jag är rik på grund av allt det goda som jag har fått ifrån Gud, hur mycket rikare är inte då han? Och jag vill fråga er, om du tänker tillbaks på ditt liv, har du fått bli välsignad utav Gud? Har ömhet, kärleksfulla handlingar, omtänksamma handlingar utav familj, vänner? Har du fått njuta utav det goda som Gud har skapat? För när vi får grundläggande fysiska behov tillfredsställda, som till exempel en god natts sömn, eller få äta god mat, få vara med och skapa och arbeta, eller få vila och vara ute i naturen och njuta utav solen, då är allt det här saker som vi har fått utav Gud. Och en gåva ifrån Gud. När jag var i Litauen så gick jag förbi ett café som hade en skylt. Och jag tyckte den där skylten var så speciell, för då stod det så här: Life is short. Eat dessert first. Alltså livet är kort. Ät efterrätten först. Och på ett sätt så kan man ju hålla med om det, att det, när jag får vara med och njuta utav det goda som livet ger, trots att det är så kort, så gör jag ju någonting bra. Det är någonting gott att få njuta. Men det här uttrycket säger ju också egentligen att livet är kort och det finns inget mer, så passa på nu medan du ännu har ditt liv. Och direkt började jag tänka på en berättelse som jag hört en gång om en kvinna som älskade att gå på bjudningar och middagar och bröllop och få äta av den här goda maten som ställs fram. Och hon såg alltid fram emot att komma dit och se hur dessertgaffeln låg på bordet. För under hela måltiden då så kunde hon njuta och äta med vissheten om att det bästa har inte kommit än. Det väntar någonting mer. Och när hon, och berättelsen säger att när hon sen innan sin begravning så hade hon bett om att få bli begravd tillsammans med en dessertgaffel. För att hon ville uttrycka att hon var nöjd och glad med det goda liv som hon hade fått. Men det bästa fanns att vänta. Det fanns någonting mycket, mycket mer. Och har vi varit med om att känna att vi har fått bli välsignade av Gud och mött hur Gud ger generöst ur sitt stora förråd redan nu, då har vi mycket mer att vänta. Alla lyckostunder som vi är med om, det är bara försmaken på den värld som Gud ska skapa. Så om jag redan njuter utav relationen med Gud, hur mycket bättre kommer det inte bli när jag får möta honom ansikte mot ansikte? Om jag redan nu i relation till andra människor har fått uppleva nåden av att få vara med om kärleksfulla och goda relationer i en värld där också samma relationer kan innebära en hel del sår och besvikelser som skapar en rädsla för närhet. Hur mycket bättre blir det då inte sen när kärleken är fullkomlig och all rädsla för närhet är totalt bortblåst? Om jag får njuta av Guds goda skapelse här, hur mycket bättre blir inte då den fysiska platsen, ny himmel och en ny jord som Gud ska skapa? Så låt oss inte glömma att vi har en oerhört rik och generös Gud. Och det vi ser nu, det är bara början. Sen får vi inte glömma att i vår värld så är det inte bara guld och gröna skogar. Och vi möter ju inte bara välsignelser. Utan även så finns det ju mycket lidande idag. Vi har pratat om jordbävningen i Nepal. Vi vet om att i andra länder på vår värld så pågår det idag just nu krig och svårigheter. Och vi lever i en värld som är väldigt präglad av sin trasighet ända sedan syndafallet. Och sen finns det också mycket lidande som vi själva kan få vara med om i våra egna liv. Ofta är lidandet stort, men det kan också vara väldigt närvarande där vi lever och är just nu. Och jag tänker så här att om ett helande utav en pappa som har cancer kan få bli en påminnelse för oss om den värld som Gud ska skapa, där det inte finns några sjukdomar eller svårigheter, där alla kommer att få vara hela, så kan också lidandet här och nu få vara en påminnelse för oss om att vi är inte hemma än. Det kommer, men inte än. Den lidandet och det svåra vi får se, det får vara en påminnelse för oss om att den här världen är i behov av räddning. Vi lever i en värld som är trasig. Men Petrus säger, håll ut. För att det finns ett mål. Finns ett hem. Våra själars frälsning och den här världens frälsning och räddning. Och när vi ser på vår värld så kanske vi också kan se inom oss själva. Det är lätt att se ondskan utanför sig själv, men vi kan också se in mot oss själva. Att jag bär också på en del ondska och en del brister. Där jag kanske sårar människor som står mig allra närmast. Och ibland kan jag tänka då utifrån det, hur ska jag kunna platsa i den fullkomligt goda värld som Gud ska skapa? Hur ska jag kunna få plats om den världen är en perfekt värld utan någon synd? Får jag plats i den? Petrus säger så här i vers 3. I sin stora barmhärtighet har Gud genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Och i vers 5. Med Guds kraft blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Så det här är inte någonting som jag krampaktigt måste fixa själv. Utan det är med Guds stora barmhärtighet och med Guds makt som jag bevaras och får möjlighet att platsa i den världen. Genom Guds barmhärtighet så blir vi Guds barn och får ett hem, ett arv. Och när jag tänker på hem och jag tänker på barnaskap, då tänker jag på den här sonen, den förlorade sonen som Jesus berättade om. Och den här killen som har dratt iväg med hela sin pappas arv, tagit ut allt i förskott, slösat bort alltihop på lyx, tills han inte har någonting kvar och står där helt tomhänt. Och då börjar han drabbas av hemlängtan. Tänk om jag kunde få komma hem igen till min pappa. Jag kanske inte kan få vara hans son, men jag kanske kan få vara tjänare i hans hem. Och så börjar han återvända hem. Och medan han fortfarande är långt borta så ser pappan honom och förbarmar sig över honom och springer honom till mötes för att omfamna honom. Och han hinner inte ens öppna munnen för att säga till sin pappa: jag är ovärdig att kallas din son. Innan pappan har redan kommit emot honom och omfamnat honom. Och så säger han så här till tjänarna: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Till min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Sån är vår Gud. Innan Jesus dog så sa han till lärjungarna: jag går bort för att förbereda plats för er. Kan jag platsa där? Jo, genom Guds nåd. Genom det Jesus har gjort på korset. Jesus säger: jag går bort och förbereder plats för er. Och i min fars hus, där finns många rum. Så när jag kommer till himlen, då kommer jag till en kärleksfull och väntande far som har förberett för mig och som längtar efter mig. Så är det rimligt att leva med himlen som ett grund för vårt hopp? Absolut. Jesu egen uppståndelse är den grunden som vi kan lita på. Och det är värt att satsa på. Och det är värt att längta efter, för allt det goda som jag får möta här och som jag får av Gud här, det är bara försmaken på något mycket, mycket bättre. Och när jag möter lidande och svårigheter här i min värld så kan det få vara en påminnelse om att jag är inte hemma än, men jag är på väg till en plats och till en far som väntar på mig och längtar efter mig. Amen.